Vi närmar oss kronprinsessan Victorias bröllop och vi ska i samband med det tala om en tidigare svensk drottning. Med oss på tråden har vi en bekant stämma. Hej Gunnel Becker.
Hej Charlotta.
Sist vi talades vid så talade vi om Selma Lagerlöf, men Nu ska vi tala om ytterligare en dig kär kvinna.
Ja.
Berätta.
Det är ju väldigt roligt att få göra den här intervjun i anslutning till kronprinsessans bröllop den 19 juni. För den 19 juni, då vigdes också vår Josefina i Stockholm. Det var det första Bernadotte-bröllopet på det här datumet den 19 juni. Och sen skulle ju fler följa. Karl den 15, Josefinas son, gifte sig den 19 juni. Och sen har ju datumet återvänt. Vår nuvarande kung, Karl den 16 Gustav och drottning Silvia, gifte sig ju som bekant den 19 juni 1976. Och nu i år 2010 har vi ett Bernadotte-bröllop till just den 19 juni. Men det var alltså Josefina som började.
Vem var drottning Josefina? Vem var hon?
Ja, hon var faktiskt född i Milano. Där föddes hon den 14 mars 1807 som första barnet till Eugène de Beauharnais, vicekung av Italien, och hans gemål Augusta Amalia. Kungariket Italien var på den tiden ett litet område uppe i Pådalen, från Milano i väster till Bologna i öster, som fransmännen hade erövrat i slutet på 1700-talet och upprättat en republik i Italien där. Sen när Napoleon gjorde sig till kejsare så omvandlade han det här till kungariket Italien. Det var han som var kung där alltså. Men han hade ju många järn i elden, så han behövde en vicekung. Och till det utsåg han sin adoptivson Eugène. Eugène var en fransk adelsman. Hans biologiska far hade avrättats under revolutionen. Och mamman, hans mor, Josephine de Beauharnais, hade träffat samman med Napoleon. De hade förälskat sig. Napoleon gifte sig med henne och gjorde henne så småningom till kejsarinna. Så kejsarinnan Josephine av Frankrike är alltså vår Josefinas farmor. Nåväl, när Eugène, alltså Josefinas far, fick det här erbjudandet att bli vicekung i Italien, fick han samtidigt order om att tämligen omedelbart bege sig till München och fria till en prinsessa Augusta Amalia där, dotter till kungen av Bayern, en allierad till Napoleon. Napoleon ville det här giftermålet av politiska skäl. Och Eugène lydde. Och det unga paret slog sig alltså ner i Milano, i Villa Reale. Och här föddes alltså Josefina som det första av de tre barn som kom till där. Vad som är väldigt roligt för oss är att Josefinas barndomshem faktiskt finns kvar i Milano. Det ligger på Via Palestro nummer 16, är numera ombildat till ett konstmuseum, Galleria d'Arte Moderna, som visar 1800-talskonst. Men hela inredningen från Josefinas tid är bevarad. Jag var själv där för 2 år sedan och det var kolossalt intressant. Museichefen till exempel är mycket väl förtrogen med drottning Josefina. Han vet allt om henne och han är väldigt glad när svenskar kommer dit. Så det är ju ett bra tips för en utflykt till Milano. Nåväl, i Milano så bodde hon 7 år och fick som sagt 4 småsyskon. Men Napoleons framgångar förbyttes ju i motgångar och 1814 blev det katastrof. Österrikarna välde in i Italien. Eugène ledde försvaret från sitt högkvarter i Mantua. Dit kom den höggravida Augusta Amalia. Och som det står i ett samtida dokument, under de österrikiska kanonernas dån födde hon parets 4:e barn, en dotter. Men Eugène kunde inte hålla stånd och han och hustrun och det nyfödda barnet måste fly till svärföräldrarna i München. Och kvar hemma i Milano var Josefina och småsyskonen. Men de måste också fly efter några dagar med sitt tjänstefolk. Och de begav sig naturligtvis också till München. Och detta att Josefina kom som flykting till sina morföräldrars land och fick se sina föräldrar stå där som flyktingar, det var en stor upplevelse för henne som hon aldrig glömde. Hon skriver om det långt senare i en dagboksanteckning i Sverige. Men i Bayern fick Eugen köpa ett litet furstendöme norr om München, Eichstätt, och fick en titel hertig av Leuchtenberg. Och här tillbringade då Josefina sina första tonår, och det blev en ganska lycklig tid. Hon fick ett nytt hemspråk, tyska, som hon tyckte mycket om. Förutom tyska talar hon ju också franska och italienska. Och så småningom skulle hon också tala svenska. Och för den delen också engelska.
Hur träffade hon då Oscar?
Ja, det skedde i Eichstätt. Senhösten 1822. Josefin var då 15,5 år. Hon skulle fylla 16 i mars följande år. Då fick alltså familjen besök av den unge kronprins Oscar av Sverige och Norge. Länderna var ju union då. Han var 20 år. Han var på friaffärd. Det var Karl den 14 Johan som hade skickat ut honom. Oscar hade avverkat inte mindre än 7 prinsessor ute i Europa som han inte alls var intresserad av. Han ville överhuvudtaget inte gifta sig, för han var så belåten med sitt ungkarlsliv i Stockholm och sin älskarinna Jacquette Löwenhjelm, maka till hans adjutant. Men så kommer han till Eichstätt och träffar Josefine. Och där blir det faktiskt kärlek vid första ögonkastet. Josefine, eller Josefina som hon sen fick heta, har själv berättat om hur det gick till. Hon beskriver i ett brev hur hon satt och spelade pianot och Oscar kommer in utan sådär, utan alla förberedelser, och han lyssnar på hennes spel och tycker det låter så vackert, och han känner igen melodin och han går fram och ställer sig och börjar sjunga, och han har en underbar sångröst. Och Josefina tyckte i sin tur att han var så underbar, och kärleken var där. Det sa klick, med andra ord, direkt. Den här händelsen är ganska symptomatisk för vad som komma skulle sen för Josefina. Den här kärleken mellan makarna, den fanns nog hela livet, fast det skulle uppstå stora problem. Musikaliteten fanns där, båda två var mycket musikaliska. Men så var det också det där som Josefina inte visste då, 1822. Oscar hade en älskarinna och henne skulle han behålla under Josefins första år i Sverige, och så småningom skulle hon ersättas av andra. Men förlovningen skedde ganska omgående, och så började man då äktenskapsförhandlingar med de svenska underhandlarna. En viktig fråga där var, skulle Josefina få behålla sin katolska tro? De svenska underhandlarna var oeniga, en del var för, andra var emot. Men slutet blev i alla fall att hon skulle få behålla sin katolska tro också som kronprinsessa av Sverige och Norge. Hon skulle få ta med sig den unge hovkaplanen hos familjen Leuchtenberg, Lorenz Studach till Stockholm som sin biktfader. Och hon skulle också få ett katolskt bröllop före det officiella protestantiska i Stockholm. Hennes Oscars barn skulle förstås uppfostras i den lutherska statskyrkans lära. Det här katolska bröllopet ägde rum våren därpå, i slutet av maj 1823 i München. Oscar var inte närvarande, men han företräddes av en manlig släkting till Josefina. Och sen, redan dagen efter, reste Josefina norrut, träffade i Lübeck drottning Desideria som var på hemväg efter sina många år i Paris, och gjorde sällskap med sin svärdotter. Och den 13 juni så anlände de båda till Stockholm. De kom sjövägen, steg i land vid Manila på Djurgården. Josefin fortsatte till Haga slott. Där var hon en vecka. Tog som hand av Sofia Albertina, alltså Gustav den tredjes åldriga syster. Det blev ett väldigt fint förhållande dem emellan. Och den 19 juni höll hon sitt intåg i Stockholm och den protestantiska vigseln ägde rum i domkyrkan. Då var hon Sveriges och Norges kronprinsessa på riktigt så att säga, och hennes namn försvenskades efter det i officiella sammanhang till Josefina.